Jag har som överskrift bevara din frihet. Jag utgår från psalm 91. Och den här psalmen beskriver sammanfattningsvis, kan man säga, människors onda planer i mörkret. Det kan se ut som en räddning för många, men det är förrädiskt. Det är en snara som kostar all frihet. Det är någon som vill ta kontroll över våra liv och göra oss till slavar. Och ytterst är det ju djävulen som styr hans mål. Och han som styr alltihop. 24 mars förra året, 2021, fick Janne och jag varsin dröm samma natt. Med samma innehåll. Eller ja, kan man säga, samma betydelse. Och den finns ju, många av er har säkert läst den på hemsidan. Men jag vill nämna den här igen. Jag kallar den för fågelfängarens snara. I drömmen stod Janne och jag och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i vackra formationer. Fram och tillbaka flög de över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Och synen, det jag upplevde i drömmen, det var att den andades frihet. Och det naturliga och äkta som Gud har skapat. Men plötsligt, när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför oss mot himlen, stoppades de tvärt och hastigt och söks in i någonting och fastnade. Friheten var slut. Och det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital. Och ljuspunkterna var sammankopplade som ett nät. Det såg ut som ett stort tjurhuvud. Och tjuren är ju symbol för Baal. Eller mammon. Det jordiska. Samtidigt påminner den mig om Baphomet. Ni vet, ett gethuvud med horn. Som står för svart magi och en symbol för djävulen. Och ovanför det här digitala huvudet, eller digitala stjärnbilden, var en stor, rund fullmåne. Jag citerar från en sida på internet. Transhumanism är en kombination av maskiner och människor med avsikten att övervaka vårt beteende så att de senare kan kontrollera vårt beteende och även våra tankar. Temat för transhumanism är att slå samman de fysiska, digitala och biologiska världarna, att omvärdera vad en människa är. Slutcitat. Och det är det här som kallas den fjärde industriella revolutionen bland annat. Now Then Begins är en hemsida som kallar detta ett digitalt megaversfängelse. Det handlar ju om, alltså megavers är ju digitala konstgjorda världar, mega, som vi hör talas om mer och mer öppet idag ju. Och vi kan tillägga att man också vill styra människors, eller vår andlighet. Och allt det här ska uppfyllas med hjälp av inopererade chip. AI, digitalt ID, vaccin och läkemedel, digital valuta. Och man talar om ett poängsystem liknande som det som finns i delar av Kina. Och poäng handlar här om hur man uppför sig enligt deras order och uppfattning. Så kan man i en förlängning till sist bestämma vem som får köpa och sälja. Och vi kristna jämför naturligtvis, och har gjort länge, beskrivningen om ändens tid, framförallt i Uppenbarelseboken 13, med världskontroll, ekonomiskt, politiskt och religiöst. Men det finns en plats som är trygg. Psalm 91:1. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. I grundtexten och i King James Bibel står det, den som bor i den högstes hemliga plats skall förbli under den allsmäktige skugga. Och en hemlig plats är av trygghet. Det syftar först och främst på det allra heligaste i templet, eller det innersta rummet. En helig och avskild plats. Andligt sett är platsen att vara i Kristus Jesus. Men jag tror också att det syftar på det personliga bönelivet. För bönen är central för att vi ska kunna vila och förtrösta på Herren. Så är det ju. Och versens innebörd blir alltså: den som lever i bön kommer att förbli, eller kommer att stanna under Guds beskydd. Vi behöver inte springa omkring i panik. Vi vet vem vi ska gå till. Jesus uppmanar ju först och främst till den enskilda och personliga bönen i Matteus 6 och 5. När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Ja, dessa religiösa ledare som det var på den tiden, de ville ju väldigt gärna verka andliga, se andliga ut och få människors ära och beröm, alltså den jordiska lönen. Det är väldigt viktigt med motivet när man startar olika böneinitiativ. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig, eller belöna dig upp. Står det i grundtexten, i det uppenbara. Så om vi har rätta motiv kommer Gud att belöna, så att det lyser igenom, kanske både syns och märks. Ordet för bön här är varken det ord som vi brukar ta upp, som står aitio, nej, diomai är det när Jesus ber, som betyder att man ber till en jämlik. Och det är inte ordet som ofta står när vi människor ber aiteo, som när en fattig tiggare kommer inför en herre, som det ordet betyder bön. Här är ett annat grekiskt ord som heter prosevkomai. Jag tror det kan uttalas så. Prosevkomai. Och prosevkomai, det betyder en personlig och specifik bön. Man ber för ett speciellt behov. Och det beskrivs så här, ordet: det är en medvetenhet att man talar ansikte mot ansikte med Gud. En medvetenhet om Guds närvaro och att Gud hör min bön. Och Paulus använde det här ordet när han bad om förbön i Kolosserbrevet 4:3. Be, prosevkomai, alltså. Också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge, och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Så Paulus bad här som specifikt behov. Han bad om en öppen dörr, och han bad om att kunna tala öppet om evangeliet. Och han ber ju ibland om de rätta orden och så vidare. Men här var detta samma ordet. Och som ofta i Nya testamentet så står orden grammatiskt i pågående form. Var bedjande. Paulus var, var bedjande. Fortsätt be för mig. Fortsätt be för oss. Vi får i någon situation tjata på Gud, för vi ska vara uthålliga i bönen. Det grekiska ordet för kammare är tameion. Och det ordet betyder ett lagerutrymme. Eller ett förråd där man förvarar sina mest värdefulla ägodelar. Det är kammaren. Det säger att det finns skatter som väntar på den som ber och söker Guds vilja. Guds förråd. Gud har ett förråd. Men det säger också att Jesus är skatten, och gemenskapen med honom i våra hjärtan är det dyrbaraste som vi äger. Han ger sin nåd, frid och glädje i den heliga ande. för ökad insikt och förstånd och så vidare. I Ordspråksboken 8:17 säger han: jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig. Egentligen står det: de som söker mig tidigt vid morgonrådnaden. Men det, man förstår ju av sammanhanget och Bibelns budskap att det inte är själva tidpunkten som är det viktigaste, utan att man ivrigt söker Herren. Ja, det här är ju samma person som säger: den som ber, han får. Den som söker, han finner. Det är alltså Jesus som talar. Och vi kan lika gärna översätta: den som är bedjande får, den som är sökande finner. Pågående form. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Jesus talar om himmelska andliga skatter. Guds nåd, frälsning, evigt liv, eviga värden. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jesus ger. Den goda frukten kommer från honom. Vi bär andens frukt. Gudomligt guld alltså. Vi är förlåtna och försonade med Gud. Och silver, det står ju för försoning. Gudomligt silver. Det finnas saker vi har. Skatter. Vad är miljarder kronor värda för den som är döende eller ligger för döden men inte har gemenskap med Gud? Det är inte värt någonting. Absolut ingenting. Och frälsningen kan inte köpas. Alla världens avlatsbrev är totalt värdelösa. Och Jesus fortsätter: jag vandrar på, eller leder på, rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar. För att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Underbart. Jag satt en dag och kände mig väldigt tom. Och jag kände mig så: Jesus. Och ibland tänker man, jag tänkte förut här, ni kanske märker att Janne och jag, våra predikningar ofta går parallellt. Det är många som säger, det har vi fått höra i nästan 30 år. Så länge vi har predikat, vi pratar aldrig innan om vad vi ska predika med varandra. Men det är Gud som leder så, på märkligt sätt. Men ibland kan man känna sig så tomt, man tycker, jag kan aldrig få ihop en predikan mer. Jag har ingenting att ge. Och jag kan inte fatta att vi har predikat så många år. Det är för mig ofattbart. Och så satt jag en dag och så bad jag: Jesus, jag behöver nytt förråd. Bad jag. Jag behöver ett nytt förråd. Jag behöver mer i förrådet. Så slog jag bara upp Bibeln som en tumvers, ni vet. Eller bara slå upp så här och fastna precis på den versen. För att jag vandrar på det rättas väg, eller leder på det rättas väg, mitt på det rätta stigar, för att det rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Halleluja, så jag, tack Jesus. Ge rikedom i arv, eller en rik arvedel, står det i 1917 års översättning. Substans, står det i King James. Substance på engelska, men verkligheten av löftena. Det är aldrig tomma ord när Gud talar. Här i bönekammaren fylls förrådet på. Här stärks vår tro. Jesus har gått för och öppnat vägen genom sin död och uppståndelse. Testamentet är öppnat. Och arvet förvaras i himlen. Läser vi i första Petrusbrevet. En försmak eller handpenning får vi nu och allt sen. Vers 3 i psalm 91. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Ordet pest här på hebreiska kan betyda pest eller epidemi eller förstörelse. Bildligt talat är det något som är utsänt för att förstöra. Herren ska befria och bevara från snaran, står det. Orden kanske översattas också att han ska rycka undan dig från snaran. Och i psalm 25 och 14, Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet, eller ur snaran. Fågelfängaren är ju Satan, naturligtvis, som lägger ut snaror för att fånga och snärja oss i synd. Det var så Israels folk blev slavar, många gånger under hedna folk. Men Gud räddar alla som åkallar honom, för Jesus besegrade Satan eller djävulen och allt det onda på korset. Därför så profeterar Jesaja i kapitel 54 och 17, inget vapen som smits mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Det finns alltså ett andligt beskydd mot mörkrets alla makter. Och Jesus säger att ingen kan rycka oss ur hans eller faderns hand. Jesus beskyddar från villfarelser, från det onda, från ond påverkan som finns i världen. Han beskyddar från att avfalla och att gå vilse när vi väljer att följa honom och tro på hans ord. Ordet pest kan också stå för alla slags sjukdomar. Och det finns ju sjukdomar som orsakas av personlig synd. Det finns ju det. Det är långt ifrån alla sjukdomar, det vet vi. Men det finns sjukdomar. Och jag tänker på många som vittnar om, som har varit i det okulta, eller spiritism, eller okultism, new age, nyandlighet. Och när de tar emot Jesus, vänder om och tar emot Jesus till frälsning, så blir de ögonblickligen friska från vissa sjukdomar eller besvär. Det är inte ovanligt. Då är det kopplat till en synd, eller synden. Och en del av Egyptens plågor var ju sjukdomar som inte drabbade Israels folk, Guds folk. Plågorna som drabbade egyptierna var Guds domar över Egyptens avgudar, Egyptens alla gudar, som också ju ledde till förföljelsen av Guds folk. Andra Mosebok 15 och 26. Om du hör Herrens, din Guds röst, och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare. Det här har ibland felaktigt missförstått till all slags sjukdom, så är det inte. De här sjukdomarna var kopplade till avgudadyrkan och synd. Vi är inte lovade ständig hälsa, vi blir sjuka och vi åldras och vi kan dö i pandemier. Gud kan bota, han kan bevara från sjukdom, han kan tillåta sjukdomar. Men det viktigaste är att han i alla lägen bevarar oss i tron på honom. För den värsta pesten inom situationen, det är ju synden. Så vi kan läsa det här först och främst andligt i psalm 91. Ändå är det lite märkligt att Gud gav genom mig varsin profetiska dröm om det här, om snarare samma natt och samtidigt som coronapandemin pågick. Den förödande pesten. I hebreiska, när jag sökte på orden, så om jag har förstått rätt, så kan det översättas pesten som gör att förstörelse eller ondskan skyndas på. Att arrangera plågan som skyndar på ondskan. Har snaran att göra med pandemier? Det står i samma vers. Är fågelfängaren snara kopplad till FN och WHO? För några veckor sedan kunde vi läsa om på nätet. Genom att ändra ett befintligt hälsoavtal kallat International Health Regulations från 2005 kan de kringgå godkännande från den amerikanska senaten, vilket innebär ingen offentlig debatt och ingen mediebevakning av detta suveränitetsdödande maktövertagande. Det hela kommer att ske under mörkrets täckmantel i Genève, Schweiz, där WHO:s världshälsoförsamling sammanträder 22-28 maj. Det var alltså förra månaden. Dessa 13 föreslagna ändringar skulle skapa ett odjur med tänder i FN. Låt oss vara tydliga med vad som händer. Det bygger infrastrukturer för global styrning eller världsregering och stärker den infrastruktur som redan finns på plats. Om dessa ändringar går igenom och WHO:s medlemsländer följer dem kommer det att få katastrofala konsekvenser för världen. Ljuset kommer att släckas mot individuell frihet i USA och alla andra tidigare fria länder. Däribland Sverige. Jag tror att det är 194 eller 196 länder har sett olika. Ett annat citat. Bill Gates och Världshälsoorganisationen har börjat utarbeta ett globalt pandemifördrag för New World Order om pandemiberedskap som skulle ge det absolut makt över global biosäkerhet såsom makten att implementera digitala identiteter, vaccinpass, obligatoriska vaccinationer och reserestriktioner. Slutcitat. Ja, det här, och det, vi har ju lagt ut väldigt mycket nyheter på hemsidan om det här. Jag har inte sett hur det gick med det här förslaget. Det blev nedröstat. Ja, det blev det. Det har du rätt i. Det blev nedröstat. Vi får se. De kommer inte ge sig. Kan vi vara säkra på. Men det är den värld som vi lever i. Och som Bibeln beskriver om den sista tiden. Men hela tiden här påminns vi om Guds beskydd. För vi ska låta allt driva oss till Jesus. Allt. Med sina fjädrar i vers 4 skall han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Och vi vet vad Jesus sa om folket i Jerusalem som inte ville tro på honom. Hur ofta har inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. När jag läser den här versen har jag alltid tänkt på. Jag ser en bild framför mig. Jag har lagt in foto i texten på hemsidan. Som kommer läggas ut. Gud talar ju genom sin skapelse. Och bildspråket. Och det finns ju i hela Bibeln också. Och jag tänker på en liten fågel. En vadare. Som heter större strandpipare. Vi var på Ölandssemester för en del år sedan. Vi har varit där många gånger sedan dess. Vi har sett det här många gånger. Men just då satt vi tidigt på morgonen. Vid Äckels udde. På Öland. Under kamouflagenät och studera fåglarna och fotade. Och där fanns det då större strandpipare med ungar, små gulliga, små, ja, de ser för härliga ut. Och så fort honan varna, då sprang alla ungarna fort på den där små tändsticksbenen och kröp in under hennes vingfjädrar. Och honan breder ut sig och börjar upp sig som blir riktigt stor. Och det ser ut, man kan tro om man tittar noga, att det ser ut som honan har 4, 6 eller 8 ben. Hur många som nu får plats. För det är bara benen som syns. Det beror på hur många antal ungar som får plats under. Helt underbart. Och David, han visste detta. Han säger i psalm 57:1. Var mig nådig Gud, var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran eller förstörelsen är över. Så uttryckte David. Kunde nog lite om fåglar också. Psalm 91, vers 5. Du ska inte frukta för nattens fasor. Kan översättas terror, skräck, planer i mörkret. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Ja, med andra ord, om det kommer smygande i mörkret eller synligt och öppet, ska du inte frukta, du behöver inte frukta. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Eller med andra ord, fruktan ska inte övervinna dig. Du ska vara trygg i Guds hand. Och farsot är ordet kette på hebreiska kan syfta på både krig och stormar och pest eller svält. Och det här ordet kommer, om inte förr, så kommer det bokstavligt och slutligt uppfyllas när märket kommer, 666. Som vi läser i Uppenbarelseboken, 16:2. Onda och svåra bölder slog upp och de människor som hade vilddjurets märke och som tillbar dess bild. Bara den som har märket som det drabbar. Pilen om dagen kan syfta på krig, krigsvapen, men också på ord för att snärja. Psalm 64:4. Ty de gör sina tungor skarpa som svärd. Bittra ord lägger de an som pilar för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? Men vi säger, det är ingen idé att försöka gömma något, dölja något för Gud. Hur lockar man en fågel till en snara? Ja, med något frestande som ser gott ut så döljer man den dödliga baksidan. Och att friheten upphör. Då kommer också människan att lockas av behov eller begär efter pengar, trygghet, fördelar. Men det har ett högt pris. En dödlig baksida. Det innebär alltid kompromisser med tron. Det här kan du få om du. Många som förföljda, som jag läst om till exempel i Kina, har erbjudits frihet från fängelset och trygghet eller fördelar om du förnekar din tro. Det är det handlar om. Och vi kan jämföra med den som lockas till en sköka. För andligt sett är det att lockas in i det antikristna globala systemet som kallas skökan Babylon. Vi läser från Ordspråksboken 7 och vers 19. Skökan säger då: till min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Ni minns kanske jag såg, det sista jag såg i drömmen var en fullmåne. Syfta fullmånen på Jesu återkomst. Skökan här tillhör naturligtvis inte Jesus. Men hon utger sig för att göra det. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Ja, vi kan ju säga, vi vet ju, hör ju idag att det är mycket som kallas kärlek. Men som Gud säger det, avskyvärt. Och något helt annat. Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord, Herre Jesus som kallar. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förvirra dig inte in på hennes stigar. Och vi vet ju att Bibeln varnar för ett stort avfall från den sanna tron i den här tiden. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar. Hit samlas alla som förkastar sanningen och Guds nåd. Och väljer Satans väg. Där alla religioner blandas och människan avgudas. Predikare 9:12. Människan känner inte heller sin tid, eller hon förstår inte heller tidens tecken. Som fiskarna fångas i olycksnätet, eller fåglarna fastnar i snaran. Så snärs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem. Därför ska evangeliet ut, har Gud bestämt, till alla folk. För Gud älskar människan och han vill frälsa. Och rycka undan från snaran. Och i Uppenbarelseboken 18 läser vi också att domen över skökan kommer med hast och plötsligt. Gud kan stoppa varenda hot eller fara emot oss. Men det gör han inte. Han visar sin makt på många olika sätt. Elisa omringades av fiendehärar. Elia måste fly och gömma sig. David förföljdes länge av Saul. Daniel kastades i lejongropen. Gud grep in på märkliga sätt och mäktiga sätt. Jeremia kastades i en brunn och fick utstå mycket lidande. Och många andra av Guds profeter blev dödade. Men till och med döden är en vinst, säger den helige ande genom Paulus. Han bekänner, ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. För då kommer han hem till honom, till Jesus. Så är det för oss med. Vers 8 i psalm 91. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Olika plåga som står här, det syftar alltså på syndens konsekvenser och straff. Det här löftet om Guds änglar och att bevara så att du inte stöter din fot mot någon sten, det gäller de som lyder Gud och går hans väg. Men om man väljer Satans väg, då förlorar man Guds beskydd. Även om vi får gå en svår väg, ser Gud till att vi inte tar skada. Jag vill påminna om det här om dagen. Janne och jag fick för många år sedan profetia efter en ganska tuff tid. När det kostar på väldigt mycket att stå för sanningen. Och profetian var när jag fått gå en smal väg. Den har varit stenig och på båda sidor törnen. Men ni har inte tagit skada, säger Herren. Och vi tittar på varandra. Oj, vi trodde att vi var väldigt skadade. Vi kände oss så. Men Gud sa, ni har inte tagit skada. Jag har beskyddat er. Ja, då är det sant. Då är vi inte skadade. Gud är märklig. Vem ger änglarna befallning, läste vi. Ja, det gör Gud. Inte vi. Tro inte på lögnare och falska lärare som påstår något sånt. Att det är de som kan befalla änglar. Det är inte sant. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom eller henne. Ty han eller hon känner mitt namn. Du känner Jesus, du känner namnet. Du vet att namnet är Jesus. Och hur djävulen än kommer för att bedra en hel värld som det står, eller bedra hela världen som det står i Uppenbarelseboken 12 och 9. Om han kommer som ett rytande lejon för att skrämma, paralysera och uppsluka. 1 Petrus 5:8. Eller om han kommer som en drake. Det är en stor orm. Han är lögnens fader. Johannes 8:44. Eller om han kommer som en listig orm. Han gör sig lik en ljusets ängel. 2 Korinthierbrevet 11:14. Hur han än kommer, ger Gud beskydd och vishet att avslöja alla hans listiga anslag och läror och attacker. De mäktigaste, starkaste, rikaste antikristna världsledare i den här världen med jordens rikedom ska komma på skam. De är djävulens tjänare, lejon och drakar med andra ord. De har ingen framtid om de inte vänder om till Gud. Och Jesus har själv sagt, Lukas 10:19, se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Fiendens hela välde, alltså andligt, är ju demoner och onda andar, onda andars läror. Ingenting ska någonsin skada er, sa Jesus. Det gäller vår inre människa naturligtvis, först och främst. För Jesus sa också att vi inte ska frukta för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, i Matteus 10. Istället ska vi frukta honom som har makt att fördärva både själ och kropp. Med andra ord, frukta Gud. Älska Gud. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Fortsatte Jesus där. Om vi får vara redskap, och när vi är redskap, att befria människor från demoner och demonisk påverkan. Det är underbart, men vi ska inte glädja oss så mycket över det som över att våra namn är skrivna i himlen. Frälsningen och nåden i Jesus Kristus. För det är Jesus i oss och genom oss som avslöjar och trampar ner falska läror. Han ger kraft att stå emot den onde. Det är Jesus som befriar den som är bunden eller fast i snarer. Romarbrevet 16:20. Fridens Gud ska snart eller ska snabbt krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Och så avslutningen på psalm 91, vers 15 då. Han ropar till mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Eller ge honom rik välsignelse. Gör honom värdefull, betyder ordet. Göra tung, ge ära, göra tung, ge värde. Hon eller han, jag är med henne i nöden, jag ska rädda henne. Jag ska mätta honom eller henne med långt liv och evigt liv. Och låta honom se min frälsning, se min Yeshua. Jesus är allt för den som tror och tillhör honom. Gud har kontroll. Gud har kontroll. Vi kan hamna i situationer, och vi har säkert erfarenhet av att vi tycker att någon drar bort mattan under fötterna på oss. Allt blir kaos. Hur tryggt är det inte då att veta att Gud alltid har kontroll. Han är densamme. Det kan hända sånt som förändrar hela vår tillvaro. Men när vi ber om Guds hjälp, då får vi uppleva att än en gång hjälpte Gud. Än en gång hörde han min bön och svarade på min bön. Än en gång visar Gud sin trofasthet. Än en gång. Det kan se lika hopplöst och lika omöjligt ut varje gång. Men än en gång fick vi se. Ja, men Gud är ju så god. Än en gång svarade han och hjälpte. Vi ska uppmuntra varandra att bevara friheten. Bevara vår frihet i Kristus Jesus. Vi tillber inga andra gudar än den enda sanne guden, Bibelns Gud. Vi bekänner Bibeln som Guds ord. Och som den enda sanningen. Vi tillhör Jesus, Guds son. Och bor i hans närhet. Under hans beskydd. Hans skugga, den allsmäktige skugga. Och vi ber alltid i honom om hjälp. För vi har gjort den högste till vår tillflykt. Det är vår bekännelse. Det står vi för. Han är trofast. Amen.